och det ska vara, och det ska vara, kanske jag ska ta om det här då. Syftet, eftersom
Ja.
recording då igen. Syftet med kraftsystemet är alltså att konsumenterna behöver effekt och konsumenter behöver spänning. Och det ska vi säga är det fysiska nyttan. Sen ska det självklart vara hållbart och ekonomiskt och så vidare. Men om man säger själva, kan vi säga, när man designar hur man ska få det här att funka, då är det just för att konsumenterna ska kunna få effekt och de säger när de trycker på knappen ska man få den el man behöver. Däremot elmarknaden. Det är någonting annat. Elmarknaden bara på ett generellt fat, det är liksom att alla som gör det här behöver få betalt. Och det är både att man ska få betalt för driften, de som jobbar och bygger elnät och reparerar elnät, de ska få betalt. Och sen de som driver kraftverk, om man nu har reparationer eller underhåll, de ska kunna få betalt. Men sen gäller det också till nybyggnad, om man bygger ut elnätet eller om man bygger flera nya kraftverk, så ska de här kunna få betalt. Och det är så att säga elmarknadens synvinkel, eller synsätt då. Och det är inte alls samma sak som att det ska bli billigt eller någonting sådär. Syftet med elmarknaden är inte att det ska vara billigt för konsumenterna, utan på något sätt så måste ju alla de som gör någon nytta i systemet, om man nu är anställd eller underkonsult eller vad det är, alla de här måste få betalt på något sätt, de som jobbar med det här. Och då kan man göra det här på lite olika sätt, och det här diskuteras och det är en ganska stor fråga över hela världen, det vill säga, är det konsumenterna längst ner här till höger? Är det de som ska betala, producenter och elnätsägare? Eller är det staten? Och hittills har det ju i varje fall varit ganska mycket diskussion i Sverige. Hittills, nu har ju den här med kärnkraften kommit upp och nu ska det plötsligt vara massa statsbidrag till allting. Det har varit lite statsbidrag tidigare till de här certifikatsystemet, men det är enormt mycket mindre pengar än det som diskuteras nu. Så att på något sätt så ska ju liksom det här betalt. Och det här i många utvecklingsländer är det här en jättefråga, för där är personers elpris är ett jätteproblem. I Norge så har man ju kommit fram till att man ska begränsa elpriset, ska aldrig bli över 40 öre i kilowattimmen. Och det finns sådana här många länder som Indien och Indonesien, sådär. Man försöker avreglera och att konsumenterna ska betala vad elen kostar. Då blir det plötsligt, kan det bli sådana här upplopp och uppror. Och det här, även i USA är det här en ganska stor fråga, att konsumenterna inte ska betalt. Problemet är att då måste ju någon annan betala det här. Och det är ju fortfarande så att det är konsumenterna, sen är det olika fördelning där förstås. Att om man betalar för direkt till elnätsägarna eller producenterna, då är det förstås, om man gör av med mycket el betalar man mycket. Och man liksom det kan vi säga är direkt kopplat till kilowattimmar och kilowatt då, den här blåa kurvan här. Går man via staten, då kan man i princip säga att vissa företag ska slippa betala skatt eller de rika ska betala mer eller någonting sånt där. Så går man via staten, då kan man göra en annan fördelningspolitik. Men annars så är det ju så att ibland så låter det ungefär som, tycker jag, i diskussionen nu, att nej, nej, men vi kan bygga en massa kärnkraft eller vad det nu är. Det är inga problem, liksom. Vi kan ha statssubventioner på det, men vem är det som betalar det? Jo, det är ju människorna ändå, liksom. Så att, personligen så tycker jag liksom att men det här är mer en egen åsikt då. Det är det att jag tycker att statens pengar behövs liksom till sjukvård, skolor och vad det nu är för någonting som man behöver. Det kan jag säga, de centrala delarna för det som är staten, det som brukar kallas för välfärd. Jag tycker däremot egentligen att det som, alltså själva elen, sen finns det vissa, alltså själva elkostnaden tycker jag ska betalas av konsumenten. Sen kan man alltid diskutera hur man ska betala för den. Men alltså som grundidé så tycker jag inte att staten ska hålla på att subventionera så att det blir billig el åt folk. Men det kan man ha olika åsikter om. Och det är väl inte det vi ska diskutera. Nu ska jag ta upp lite hur det funkar då. Sen har vi då något som heter en avreglerad elmarknad som infördes då på 90-talet. Och själv har jag undervisat då på KTH sedan 82 ungefär, eller 83. Så i början så försökte jag förklara för studenterna på 90-talet då, vad är en avreglerad elmarknad? Nu för tiden är det fullständigt omöjligt att få studenter att man kan ha på något annat än en avreglerad elmarknad. För de är liksom födda efter det att den var avreglerad. Så att Och den här avreglerade elmarknaden, det var ju på 90-talet och även på 00-talet så var det ganska inne med det här med avreglering generellt då. Men hela syftet i Sverige, det var att vi skulle få en effektiv användning av resurser. Man skulle gynna konkurrens. Det var det som liksom var ledorden. Om man jämför det med i Storbritannien där vi hade Margaret Thatcher, så var det snarare privatisering som var det stora målet. I Sverige har vi inte privatiserat så mycket. Till exempel i Storbritannien är alltså motsvarande Svenska kraftnät är alltså ett privat företag, vinstmaximerande. Som visserligen ligger under reglering då, men medan i Sverige så har vi fortfarande sånt där som Vattenfall till exempel som är stora, som är ett statligt ägt bolag. Svenska kraftnät är statligt ägt. Så att i Sverige så har idén varit mycket mer att man ska gynna konkurrens. Det är det som har varit syftet på det sättet. Och det ska gälla både driften, vilket man har då till exempel att idag så kan man ju byta elleverantör. Om man tycker att den är dum, den man har, som inte har grön el eller är för dyr eller någonting, då kan man ju byta till en annan elleverantör. Elnätet kan man ju däremot inte byta elnätsägare, då får man flytta. Så att det var, och det är både vid driften och det är liksom det här, men sen även vid utbyggnaden. Det vill säga tanken har varit förut, var innan avregleringen. Jag kommer ihåg då till exempel där jag köpte, när jag flyttade till Ekerö där jag bor, så var det något som hette Ekerö Energi, och det var 92 innan avregleringen. Och då var det så att Ekerö Energi köpte el från Vattenfall och Vattenfall kunde helt enkelt bara slänga ut sina kostnader. De var totalreglerade, de kunde bygga vad de ville och sen slängde de kostnaderna på kunderna. Och jag menar, vill inte jag ha Vattenfall eller Ekerö Energi så var jag tvungen att flytta. Nu kan jag liksom byta, så att nu finns det en konkurrens. Och det är det som bland annat har gjort att det kommer in väldigt mycket oberoende vindkraftsägare och andra, solkraftsägare och sånt, på ett helt annat sätt än tidigare. Prissättningen. När vi pratar oftast, om man säger vilket elpris har vi i Sverige, då är det alltså ett elpris som sätts dagen före. Nu är alltså klockan 7 ungefär, mellan 7 och 8. Och det här elpriset vi har nu, det sattes i konkurrens. Själv bor jag då i SE3, det vill säga det samma område som Stockholm, Uppsala, Göteborg, Jönköping och så vidare. Sen finns det SE4 som är i Skåne och sen har vi SE1 och SE2 i Norrland. Men om vi tar SE3 till exempel, då blir det olika priser i olika områden. Och det här priset sätts, jag kommer gå in på lite detaljer sen, men det sattes alltså igår. Den som vill sälja el säger då att jag kan tänka mig att sälja, vi säger 100 megawattimmar under mellan klockan 7 eller mellan 7 och 8 på kvällen, och då vill jag så här mycket betalt. Utmaningen med det här är inte så mycket för vattenkraften, det är inte så stor utmaning för vind eller för kärnkraften, för de vet normalt ganska bra vad de kommer att producera dagen därpå. Vindkraften har betydligt större problem att säga, de har svårare att ge prognoser. Och om de gör fel, det vill säga att de säljer att jag vill sälja 100 megawatt men i verkligheten så producerar de bara 50, då får de betala mellanskillnaden. Och det är det som kollas i efterhandsmarknaden. Dagen före handel, då bestämmer man alltså vad vill man sälja mellan klockan 7 och 8 idag. Det bestämde man alltså igår klockan 12. Sen finns det något som heter intraday-handel också, som är under dagen. Man kunde ha handlat lite extra för någon timme sedan om man ville, men det är ganska lite likviditet som det heter, eller lite volymer på den marknaden. Samma sak gäller för konsumtionen. De som då konsumerar, alla här köper ju el av någon. Till exempel i mitt fall köper jag av ett företag som heter Bixia som ligger i Linköping egentligen då, men det är ingen reklam för det, det är bara de hade timmätning så att jag köpte el av dem. Och det innebär att de skulle då igår senast klockan 12 säga hur mycket kommer deras alla konsumenter tillsammans att behöva i det här elområdet mellan klockan 7 och klockan 8. Nu är jag inte helt korrekt. Det är nämligen så att sedan i höstas så är det inte per timme utan det är per kvart. Och det här har ställt till en del utmaningar. Man måste alltså säga hur mycket el man vill göra av med per kvart. Och jag hörde en som har drabbats ganska stort av det här är så kallade stålindustrin. Så kallade ljusbågsugnar där man smälter skrot med hjälp av el. För då kan det hända att under en viss kvart så gör den där av med, så har liksom alla de här skrotbilarna ramlat ihop och då blir det ingen elkonsumtion. Men sen går det åt väldigt mycket el för att smälta dem nästa kvart. Och det gör att det kan variera otroligt mycket mellan olika kvartar. Per timme är det helt okej. Okay. Men jag har hört nu att just stålindustrin är sådana som har drabbats av det här att gå över till kvartar. Vindkraften har väl också kanske en del problem med att vindkraften ändrar sig inte. Om man har en större mängd vindkraft så är inte det så jättestora variationer mellan kvartar. Däremot, det här har gjort att vattenkraften, för förut var det så att vattenkraften de startade upp i början på timmen, sen körde de kanske konstant hela timmen på morgonen och sen i slutet på timmen så blev det woof, nu ska vi gå upp igen. Och nu kommer de gå upp liksom en kvart i taget och det är liksom mycket bättre. Så att det här nya systemet är ur vissa synpunkter mycket bättre, men det ställer också till en del problem. Så vi har dagen före handel och det är det elpris vi pratar om. Då säger man alltså, några säger att jag kan sälja el och så några säger att man kan köpa el. Och då är det frågan, är man beredd att köpa till vilket pris som helst eller är man så att säga beredd att, ja, eller säger man att nej, nu är elpriset för högt. Och det finns en del industrier som alltså köper el själva, till exempel tar något som pappersindustrin till exempel. De kanske inte vill, eller jag vet aluminiumindustrin kan jag ta, jag vet för de har, det har varit en diskussion i Norge tidigare. Då vill de köpa el, men de är inte beredda att betala mer för elen för att fixa aluminiumet än mer än vad aluminiet är värt. Så de säger att vi är beredda att köpa el, men inte mer än till det här priset. Så det är dagen före handel. Och gör man fel i dagen före handel, då får man, blir man så att säga straffad i efterhandsmarknaden. Till exempel vindkraftsägare som gör dåliga prognoser, de får i praktiken själva betala för att det är någon annan som fixar deras balans. Realtidsmarknaden är vad som händer från minut till minut. Får se om jag hinner återkomma till den. Den har inte jättestor betydelse för just elpriset som man betalar. Den här handeln drivs bland annat av Nordpol i Norden. Det är så här att man kan, det finns något som heter EEX som är en tysk marknad och de säljer även el i Norden eller handlar med el i Norden. Nordpol har inte längre monopol och det här instiftades av EU för ungefär, ja det är ett par år sedan nu. Så att det finns en konkurrerande elbörs men det är väldigt lite volym på den. I praktiken. Men sen är det så att hela det här Nordpol, det samordnas med alla länder i hela Europa. Ner till södra Spanien, ner till Italien och ner till Grekland när nätet hänger ihop. Hela Östeuropa, hela Centraleuropa sitter ihop i detta elhandelssystem. Och det är alltså det som gör att till exempel hur mycket ska vi handla mellan jag kan säga Tyskland och Skåne till exempel. Det beror helt enkelt på att, ja okej, okay, vad är tyskarna beredda att betala? Okej, okay, vad kostar elen i Sverige? Ja, det var ju billig el i Sverige, ja, men vi i Tyskland vill gärna köpa eran el. Då köper vi den elen så länge det finns, jag kommer in lite grann på det där med hur sådana här elnätsområden handlar med varandra. Men i princip så sätts det ihop då. Då visar det sig att nej men titta, oj vad det är, blåser mycket i Sverige. Nu har vi jättebillig el. Och så säger, det finns en ledning till Litauen till exempel. Det finns en ledning till Polen. Och till Polen så säger man då liksom, oj jaha, det här var ju väldigt billig el. Men nu vill vi köpa jättemycket från Sverige. Så att hela, och det här samordnas alltså att alla bud i hela Norden och av alla bud i Norden och alla bud på all vartenda litet elområde i hela, på hela kontinenten. Så det här samordnas alltså. Det här är ett jättestort program som heter Eufemia och det här körs då en gång per dag. Och det sätter upp ett elpris per kvart i hela Europa. Och här är några exempel. Nu ska jag bara visa på några exempel. Nu är det så här att jag tittar på något som heter euro per megawattimme. Varför jag gör det? För de här siffrorna, det här kan man se på Nordpol, de här priserna. Jag tar euro i megawattimme bara för att då kan man nämligen få med vad elprisen är på kontinenten. Man kan välja att se elpriserna i norska öre per kilowattimme eller vad det nu kan vara för någonting. Va? om jag säger svenska kronor per kilowattimme eller öre per kilowattimme, men euro, om man räknar med 10 kronor, det är inte riktigt rätt, då blir det ungefär öre per kilowattimme. Men här är 2022. 2022 var då, vad heter de, Ryssland invaderade Ukraina. Och då slutade, och jag vet inte vem som det var som stoppade, men i varje fall så slutade ju Ryssland att, eller förlåt, tyskarna slutade att importera massa naturgas från Ryssland, och då blev alltså elpriset väldigt högt i Tyskland. Och det här är alltså elpriser hela 2022. Och då ska man liksom veta om att, om man ser den intressanta frågan här, vi har i Sverige så ligger det på ungefär 60 öre i kilowattimmen. Här var det 1,30 i Stockholm, Göteborgsområdet, 1,50 i Skåne. Södra Norge hade nästan 2 kronor i kilowattimmen. Södra Norge hade alltså högre elpriser än vad vi hade i Sverige. Och även Finland hade högre elpriser. Och det här beror inte, och det här beror på att Norge så fick 2021-2022 igång stora kraftledningar. En som går ner till Tyskland och en som går till Storbritannien. Och då var det alltså så att Norge har ju i och för sig massa vattenkraft. Och den är ju kanske billig i drift. Va? Men elpriset i Norge sattes av att om inte vi betalar väldigt mycket i Norge, då kommer den här elen ännu mera gå till Tyskland respektive Storbritannien, för de är beredda att betala jättemycket för den här elen. Och det är samma sak för Sverige. Om inte vi betalar tillräckligt mycket så kommer all den här elen gå till grannländerna, för de är beredda att betala mycket mer. Sen ska man bara se att det här har, och sen ser man att dyraste landet 2022 var alltså kärnkraftslandet Frankrike. De hade högst elpris. Och sen ligger det här, har vi Baltikum, sitter ihop, det går en ledning från Sverige till, det går en ledning från Sverige till Litauen, det går en ledning, eller två ledningar, parallella ledningar från Finland till Estland, och det går numera, jag vet inte om den var igång då, då går det ledningar mellan Litauen här och Polen också. Sen går det från Polen till Sverige och från Polen till Tyskland och så vidare. Sen så ser vi 2023, så hade det sjunkit rejält då. Och då hade vi lyckats fixa det här med att vi klarar oss lite mer bättre utan gasen. Tyskland, nu ligger alltså ungefär på 1 krona kilowattimmen här i Tyskland och Frankrike. Här har vi 60 öre istället. Södra Sverige, Stockholmsområdet 50 öre, i norra Sverige 40 öre kilowattimmen. Men nu har alltså vindkraften kommit igång ordentligt också, så går vi på 24. Ser ni, 25 öre i kilowattimmen i Norrland, det är 35 öre i snitt i Sverige, i Stockholmsområdet. Och sen 2025 så är det lite högre då, där 45 öre i kilowattimmen ungefär, 60 öre i kilowattimmen. Här uppe kan man säga, det här är ett jätteproblem för vindkraftstillverkarna uppe i Norrland. Man ska alltså komma ihåg att när man har ett elpris så är det precis samma elpris för de som köper som för de som säljer el. Så det är ingen skillnad. Så att det är ju jättebra för alla konsumenter uppe i Norrland här. Men det är fruktansvärt för de som använder, har vattenkraft eller vindkraft här uppe. De tjänar liksom inga pengar alls. De går och visar röda siffror. De går inte ihop helt enkelt. Och sen har vi kärnkraften till exempel, får ju 40, det ligger ju SE3 här då, ligger ju all kärnkraft. Och de får alltså det här elpriset i princip i genomsnitt då. Men sen så ser ni här då att här ligger inte alls på södra Tyskland, men även fortfarande har södra Tyskland som ganska höga elpriser här då. Det här var 2025, ja precis. Hur ligger vi till då? Så här låg vi till 2024. Det här är alla elpriser i alla elområden i hela Europa. Här har vi Grekland och Italien, Nederländerna, Sverige, Ungern och Lettland och så vidare. Det finns en länk här nere för den som är intresserad av sådana här grafer. Billigast i Europa 2024 var SE2, det vill säga södra Norrland. Södra Norrland har ett väldigt stort elöverskott. De har alltså mera vindkraft i energiproduktionen än vad de har konsumtion i södra Norrland. Det där har byggts väldigt mycket. SE1 har en del mer konsumtion och inte riktigt lika mycket vindkraft. De har massa vattenkraft. Det är väldigt mycket vattenkraft även i SE2. Men här är alltså, ligger det väldigt billigt på ungefär 25 öre i kilowattimmen. Och sådär. Sen näst billigast var SE3, Stockholmsområdet. Sen kommer Finland, och varför Finland har så billig el, det beror på, om vi går tillbaka här, det är då att här uppe finns en kabel, vi tar 2024 här. Här uppe finns en kabel mellan Sverige och Finland, och sen finns det en kabel här som är ganska stor mellan SE3 och Finland som ligger här. Sen ligger det ledningar här också till Estland. De här vita siffrorna här är inte korrekta för just det året. Jag har bara tagit samma karta men bytt siffrorna för de som är inramade. Så de här är inte alls lika kraftfulla, så att det är framförallt den här billiga importen som Finland har, eftersom vi har så väldigt gott om el i Sverige. Det är det som gör att de kan ha ganska billig el i Finland. Så att Sverige är alltså lägst elpriser i EU 2024. 2023 var Sverige största exportlandet i hela EU, för vi har så väldigt gott om el i det här landet. Man kan väl säga att lyssnar man på politiker, till exempel från regeringen, så är det inte riktigt det man hör. Så Sverige har väldigt billig el jämfört med, och det här med att vi har billig el, observera att det är relativt. Allting är relativt här. Sen har vi skatter, vi har elnätsavgifter, men själva elkostnaden per kilowattimme är som sagt 2024 så är Sverige billigaste landet i Europa. Eller i EU, ska jag vara noga. Norge är inte med här, till exempel. 2025 så hade priserna stigit, inte riktigt proportionellt här. Men nu så ligger SE2 billigast fortfarande i EU. SE1 är lika billigt också. Sen kommer faktiskt Finland, för de har börjat köpa billigare el. Vi har bland annat fått igång den här Aurora-ledningen som gör att de kan köpa mera från SE1. Sen har vi SE3 och SE4. Så Sverige, möjligen kan man säga att Finland, det beror på hur man räknar, hur man viktar då Finland. För Finland har bara ett elområde. Danmark har två elområden. Norge har, vad är det, fem elområden. Och alla andra länder i Europa är ett elområde per land. I Sverige är ett av de få länder, alltså i EU då, som har många elområden. Vi har flest elområden i EU faktiskt, fyra elområden. Så att vi har väldigt låga elpriser. Och det beror alltså på att vi har väldigt gott om el. Jag ska komma in på det nu. Men det här är då elpriset. Och det var alltså, nu har jag, det här är alltså per timme då som elpriset har legat här. Eller i snitt då. Men sen så har vi alltså från i höstas då så betalar vi alltså per kvart. Och det är i princip det elpris som sätts av Nordpol då. Men, och det här är bra att kunna, det finns något som heter finansiell elhandel. Finansiella elhandeln handlas på något ställe som heter Nasdaq. Ni kanske har hört talas om Nasdaq, och de håller på med något som heter future, kallas för hedging också. Men jag ska försöka förklara vad det här är. Det är egentligen ett prissäkringsavtal. Det är ungefär som att istället för att ha en ränta per dag när man hyr sin bo eller lånar till sin bostad, så har man ett femårskontrakt. Då har vi en aktör A här. I det här fallet så är det en elköpare, men det kan precis lika gärna vara en elsäljare. Men i det här fallet så är det en aktör A, en elköpare. Och det kan till exempel vara jag eller det bolag som jag köper el av. Man vill ha ett garanterat elpris. Till exempel, jag vill ha ett årskontrakt. Jag vill ha ett kontrakt. Jag vill ha fast elpris per år. Jag vill inte ha elpris per kvart. Jag vill inte ha elpris per timme eller per månad. Jag vill ha ett elpris per år. Ett fast elpris. Det finns ingenting som heter fast elpris på Nordpol. Där är det en handling. Det är olika elpris per kvart. Men då kan man ha en så kallad finansiell aktör eller en bank. Då går jag till den här banken eller det här finansiella bolaget. Bolaget B erbjuder, vi kan garantera elpriset 50 öre per kilowattimme till dig om du vill köpa den här vissa mängden kilowattimmar per timme. Den här aktören då, som elköparen, den köper den där mängden el via elbörsen Nordpool. Och sen tittar man i slutet på året eller slutet på dagen eller slutet på månaden eller vad det är. Och så ser man, vad kostade elen då? Den kanske kostade 40 öre i kilowattimmen. Jaha, säger B. Det var ju billigare. Då får du betala mig, för du har ett garanterat elpris på 50 öre i kilowattimme. Men det kan hända att elpriset var 60 öre i kilowattimmen också. Och då blir det istället B som får säga, den här finansiella människan då, får säga liksom att okej, då blir det jag som betalar dig istället. Det kallas för clearing. Och då så har man alltså, man får helt enkelt, men i praktiken så innebär det här att aktören kommer köpa el på samma sätt som förut. Man kommer betala det pris som finns, men det är den här finansiella aktören som mycket väl kan vara en bank som gör det här. Och den här typen av avtal är ganska vanliga, där till exempel en elsäljare, om vi säger att du har kärnkraft eller vattenkraft eller vindkraft eller någonting, då kanske du är orolig för att elpriset blir för lågt. Och då kan man komma överens om, okej, jag vill sälja min el, men jag vill ha garanterat att det inte ska bli för lågt pris. Medan däremot konsumenten säger, jag vill gärna köpa el, men det får inte vara för dyrt. Och då kan de komma överens om, okej, du och jag kommer överens om det här och så säger vi vilket pris det blir. Och det här finns en hel marknad för det här. Det finns alltså något som heter Nasdaq. Då kan man gå in på Nasdaq om man vill och titta vad elen kostar. Här finns det också sådana här, de håller på att handla med lax. Vad kostar lax per kilo? Vad tror ni att laxen kommer kosta per kilo i sommar? Vad tror ni oljan kommer kosta i framtiden? Vad tror ni att elen i Norden kommer kosta i framtiden? Och så finns det sån här finansiella handel. Och det kan vara för exempel maj månad eller 2026 eller kvartal 3 eller någonting sånt här. Och här kan vi se då vad som hände. Avser genomsnittligt nordiskt elpris. Och då finns det en produkt som heter Enom Maj. Det är alltså för maj 2026. Avser alltså energi för hela maj månad. Och då kan man gå in och titta på just den här produkten och då kommer man fram till att det är ungefär 48 euro per megawattimme. Så man kan få köpa en sån här prissäkringsavtal för 50 öre i kilowattimmen. Och om man då köper, alltså då finns det massa el som man köper el av som garanterar ett elpris. Du köper ett ettårsavtal eller treårsavtal eller vad det nu är för någonting. Den bolag man köper av i praktiken köper all sin bil el på Nordpol. Men sen har de ett antal sådana här finansiella derivat som det heter där de köper sådana här prissäkringsavtal. För annars så kanske vi säger att de säljer el till dig på 3 år för 50 öre i kilowattimmen. Och så visar det sig att elen på Nordpol kommer att kosta 70 öre i kilowattimmen. Då går ju de i konkurs. Och det är i princip otroligt sällan som något elhandelsbolag går i konkurs. Och det beror på att när de erbjuder dig 70 eller 50 öre i kilowattimmen, då kollar de på elbörserna och så ser man, aha, prissäkringsavtalet ligger på 50 öre i kilowattimmen. Okej, vill du köpa el av mig i maj månad så får du, ja, jag vill tjäna lite pengar också. Du får 50, jag kan sälja el till dig för 52 öre i kilowattimmen. Och så köper de en prissäkringsavtal och så vidare. Ja, så det här är prissättningen i två delar. Först har du timprissättning, men sen har du för de här fasta avtalen så håller man på med finansiell elhandel då. Oj, nu har jag väl hållit på mycket. Okej, den här marknaden går alltså ut på att vi ska använda våra resurser mer effektivt. Syftet är inte, det är en otroligt stor missuppfattning att tro att syftet med elmarknaden är att kunder ska få billig el. Det är konkurrensen som ska gynna så att man får fram så billiga resurser som möjligt och på det sättet så blir det billig el. Billig el är ju inga problem att få. Det är väl bara att staten säger ni får köpa el för 2 öre i kilowattimmen allihopa så finansierar vi det via skatten. Det är inte problemet. Billig el är ett jätteproblem för kraftbolagen. Vem kommer bygga vindkraft eller solkraft i Sverige ifall vi i framtiden har elpris som Nooshi Dadgostar tror ibland att bara vi säljer elen till rörligt pris så kommer det bli jättebilligt för kunderna. Ja, då får du subventionera vartenda kraftverk i Sverige via skattsedeln istället eller också på något annat sätt. Helt oklart. Så att den här idén om att det ska vara billig el till folket, då måste man ju först säga, finns det några ohemula stora vinster i kraftbolagen? Då kan man dra in dem. Och det var ju det man gjorde, till exempel det var en stor kärnkraftsskatt i början på 00-talet. För då låg det alltså väldigt höga elpriser. Och kärnkraftbolagen tjänade otroligt mycket med pengar och då tyckte man att det här är inte rimligt och så hade man en kärnkraftsskatt. Och sen kom den här diskussionen 2015 så togs den där bort. Så att i princip det här med bara låga elpriser, då får vi börja subventionera all produktion istället. Det finns en diskussion om det. En del tycker ja men det är jättebra, då får vi en massa industrier till Sverige och så får vi subventionera ännu mer den produktionen via staten. Så det här är liksom en diskussion som förs i det här fallet. Nu ska vi se, klockan är 35, jag har 10 minuter på mig. Jag ska bara fort dra, det finns nämligen något som diskuteras för närvarande, det är flaskhalsintäkterna och att vi har olika elpriser i Sverige. Det går i princip till så här, vi har ett område här, vi kan säga Norrland, säger vi. Och så har vi en viss konsumtion i Norrland och så lägger folk bud och så säger jag kan sälja jättebilligt, jag har vindkraft. Om inte jag får sälja vindkraften så måste jag spilla den, det är klart jag säljer väldigt billigt. Och så kommer lite vattenkraft här och så säger de liksom att ah, nej, men jag vill nog ha betalt för att om jag inte får bra betalt då kan jag spara det där vattnet till imorgon istället. Och så håller man på det här sättet och så lägger man en produktionskurva och då kommer man fram till det där elpriset. Och det blir alltså samma elpris för en viss kvart eller för en viss kvart för alla i hela Norrland då, eller SE1 till exempel. Så alla producenter får det där priset. Och det innebär till exempel att vindkraftägare kommer alltid försöka bjuda så lågt som möjligt. Men det är inte samma sak som att de bjuder det de vill ha betalt. För sen det där kanske är själva driftkostnaden i vindkraft som är något enstaka öre. Men de måste ju få betalt för investeringen också. Det får de tack vare att det är någon annan som sätter elpriset här. Och sen är konsumenten, alltså i det här fallet får alla 35 öre i kilowattimmen. Sen har vi alla producenter och konsumenter på samma pris. Sen har vi område B. Vi tar Stockholm, Göteborg, Jönköpingsområdet. Där var konsumtionen en helt annan nivå och elpriset blev 70 öre kilowattimme. Då visar det sig att men här uppe i Norrland kostar det bara 35. Och här nere i Sverige, Sydsverige kostar det 70. Vi kanske borde ha en ledning däremellan. Och då visar det sig att okej, men då måste jag ju producera lite mera här och producerar jag mera här då kommer elpriset gå upp. Då blir det högre elpris om jag kommer producera mera i Norrland. Och samma sak här. Om jag kommer importera så behöver jag inte producera allt själv. Då kommer elpriset gå ner för jag behöver inte använda den här egna dyra produktionen här som kostar 70. Utan då hamnar man på en ny nivå och den blir kanske 55 öre i kilowattimmen då. Och det här är precis det som händer då till exempel mellan Sverige och Tyskland, mellan Sverige och Polen eller mellan norra Sverige och södra Sverige. Att priset sätts av att tack att man börjar exportera mera. Men då är det så här. Antag, och det blir inte samma pris. När man klarar att överföra det som marknaden vill, i det här fallet 500, då kommer elpriset bli samma. Och ibland är det samma pris i hela Sverige, men det är ganska ovanligt. När det är samma pris, då innebär det att man inte kör maximalt. Här, i det här fallet kunde man köra 1000, men vi kör bara 500. När man kan köra allt det man vill, då blir det samma pris. Så samma pris, då är nätet inte mättat, som det heter. Antag att det bara gick 300 megawatt. Det vill säga, egentligen ville man ju överföra 500, men man ville bara överföra 300. Okej, då producerar vi 300 mer i Norrland här, område A. Och vi köper 300 mer från Norrland här nere. Vad händer då? Jo, vi får olika priser här. Här har vi det som kallas flaskhalsintäkter. I praktiken, om vi säger att det här är Norrland och det här är Mellansverige, så är det här i princip att Svenska kraftnät köper 300 megawatt i Norrland för 47. Och man säljer det i södra Sverige för 61. Man tjänar alltså pengar. Så här ser all elhandel ut i hela Europa. När du har olika elprisområden med olika elpris så kommer de som äger elnäten mellan de här områdena att tjäna pengar. Svenska kraftnät har alltså ett plus på ungefär 80 miljarder om jag har förstått det rätt. Det här har varit ute i media. Jag hörde i söndags så pratar Ebba Busch om att hon vill ha full flexibilitet på hur hon ska kunna använda flaskhalsintäkterna. Ursprungligen så var det de här flaskhalsintäkterna enligt alla europeiska elnät eller alla regelverk så ska de här pengarna som Svenska kraftnät har fått på grund av att det är begränsningar i elnätet, de ska Svenska kraftnät använda antingen för att sänka elnätstariffen eller för att bygga ut elnätet. Ebba Busch säger, när hon säger full frihet det här, så menar hon i praktiken att Svenska kraftnät har tjänat massa pengar på det här. De pengarna vill jag använda för att bygga kärnkraft. Det är det som betyder full flexibilitet i praktiken. Och det finns väldigt mycket pengar, alltså 85 miljarder tror jag det är för närvarande. Det var den här miljardpengarna, de här var enormt stora, de här intäkterna, även i början 2022 när i början med Rysslands anfallskrig på Ukraina så var det väldigt stora elprisskillnader, stora intäkter för Svenska kraftnätet och det var de pengarna som i princip användes för elstöd och det var ett undantags som man gick med inom EU. Och det här är alltså flaskhalsintäkterna. Den som äger elnätet köper el för det vid 47 öre kilowatten och säljer om man gör alltså en intäkt på det här sättet. Och det här är alltså det som har gjort att Svenska kraftnät får stora. Så att om man bygger ut elnätet så skulle man inte få några flaskhalsintäkter. Sen är det också så att varför Svenska kraftnät just får så stora flaskhalsintäkter, det beror på att vi har flaskhalsar inom Sverige. Tyskland har oerhört mycket lägre flaskhalsintäkter för de har ett elprisområde. Och det gör alltså att på grund av att Sverige har gjort som alla andra länder, vad vi borde ha gjort, det vill säga ha prisområden, så blir vi straffade. Så att ur ena synpunkten håller jag 100% med Ebba Busch, det vill säga att de här flaskhalsintäkterna ska inte i Sverige, som Sverige får in, ska inte gå för att bygga ut elnätet i Tyskland. Däremot så tycker jag det är helt fel att använda det till att bygga produktion. Nu ska vi säga 42, då får jag ta de här frågorna. Annars så hinner jag inte någonting. Nu tar vi frågorna. Hur stor del av elhandeln sker genom olika typer av kontrakt och hur stor del går genom Nordpol? Allting går via Nordpol, i princip. Man kan köpa el direkt av Vattenfall. Vi säger då att en stor industri köper direkt av Vattenfall. Är då Vattenfall beredd att sälja för ett lägre pris till denna industri än vad man skulle sälja till Nordpol? Absolut inte. Är denna industri beredd att betala högre pris bara för att de köper av Vattenfall istället för att köpa via Nordpol? Absolut inte. Det är vissa, så förut var det så att Vattenfall hade vissa kontrakt som gick vid sidan om för det finns en viss handelsavgift via Nordpol. Men i princip all el handlas i princip via Nordpolpriser. Men sen har vi de här finansiella prissäkringsavtalen och de kan ligga vid sidan om. Hur stor del av kontrakt och avtal gäller storförbrukare, industrier? Hushållens konsumtion är 44 TWh. Av 131, det är alltså 34%. Men sen är det så att själva elpriset är detsamma, men nätavgiften är väldigt olika. Om man sitter på en högre spänningsnivå, om man köper på 10 kilovolt eller direkt från Svenska kraftnät, har man lägre elnätsavgifter. Sen har man lite olika skatter också. Till exempel den tunga industrin som använder mycket el har lägre elskatt per kilowattimme. Datorcentraler har det inte längre. Förklara hur handeln på Nordpol går till, det har jag nog gått igenom. Klockan 12 dagen innan anmäler man för varje kvart. En kurva per kilowatt eller kronor, det är alltså vad man är beredd att sälja och till vilket pris. Det är så det ser ut. Hur och när anmäler köparen hur mycket de vill köpa eller anmäler något? Maxpris. Köpare eller säljare använder precis likadant. Om det är producenterna klockan 12 dagen innan så måste man säga hur mycket man vill köpa. Om i mitt fall då jag köper av som sagt Bixia, då måste väl Bixia lägga bud på Nordpol hur mycket de vill köpa. Eller om de har något fast avtal med någon annan, men fortfarande elpriset är normalt då via Nordpool. Handlas det i varje elområde och vem bestämmer hur mycket el som kan flyttas mellan områdena? I princip all elhandel ser i princip likadan ut i vartenda elområde i hela Europa. Man lägger bud på produktion och man lägger bud på konsumtion. Hela Europa samordnas av det här Eufemia som det heter. Jag har hört att det finns ett undantag och det är Italien. Att Italien, de har bestämt sig att ha samma pris för konsumenterna i hela Italien, men producenterna har olika elpris i olika områden. Så det är en grej man hypotetiskt skulle kunna ha. Man har tydligen löst det i Italien, men jag vet inte exakt hur. Varför säljer producenter till minuspris? Då ska jag svara kort på det. Det finns något som heter GOO, Guarantees of Origin. Det är det som är grön el. Som till exempel Coop eller SJ eller vilka det nu är, eller ICA säger att de köper grön el. Jag köper till exempel grön el. Vad är grön el? Jo, om du har ett vindkraftverk så säljer de en kilowattimme el. Och sen är den grön och därmed så får de ett kilowattimme som kallas för Guarantees of Origin. Sen när jag köper el, just då, sen har vi ett vattenkraftverk här nere och den är också grön, så då säljer de en kilowattimme som kallas för el och sen har de, eftersom den kallas för grön, så har de även en certifierad el som i princip är Guarantees of Origin. Det är, om en GOO är 1000 kilowattimmar, men jag går inte in på detaljer. Och då kan jag alltså köpa 2 kilowattimmar el och det gör jag. Men sen så köper jag den elen är grön och då kan jag möjligen betala lite extra för det där gröna. Och därmed så får för varje kilowattimme som vindkraften eller vattenkraften skickar ut så får de även betalt för det här gröna värdet. Och det kan alltså innebära att om det gröna värdet är 2 öre i kilowattimmen, men elpriset är minus 1 öre i kilowattimme, så är det ändå lönsamt att köra vindkraftverket. För de får ju 2 öre för att de har producerat 2 gröna kilowattimmar, men sen får de betala 1 öre för den där kilowattimmen och netto så har de faktiskt tjänat 1 öre i kilowattimmen ändå. Så att lite negativa elpriser är, ska vi säga, logiskt när vi har den här handeln med de här gröna certifikaten. Eller inte, förlåt, inte certifikatshandel, eller något annat. De här Guarantees of Origin, handel med grön el. Och det är det som alla de här som säljer grön el, de måste alltså, eller jag personligen då som köper grön el, då måste jag alltså, den jag köper av måste alltså köpa lika mycket sådana här GOO-er som jag handlar då med. Så varför säljer producenter till minuspris? Antingen är det dålig kommunikation. Jag har frågat vindkraftägare till exempel, varför säljer ni el fast att det är negativt elpris? Svaret är, ja, för några år sedan, för 2 år sedan i varje fall. Ja, du vet, vårt kommunikationssystem med våra vindkraftverk är lite dåligt så att om vi stänger av vindkraftverket en timme bara för det negativa elpriset och sen skickar vi ut en signal, hörru du, starta nu igen till vindkraftverket en timme senare när det inte är negativt, då kanske inte vindkraftverket startar och då förlorar vi mer och då måste vi skicka ut en tekniker och det är dyrare. Och det är helt enkelt dåliga IT-system. Nu för tiden har det blivit, och det här hörde jag kanske 2024 eller något sånt där, 2023. Nu har det börjat bli ganska vanligt med negativa elpriser. Så att nu tror jag oftare de faktiskt stänger av. De borde göra det i varje fall. Inte om det är bara lite negativt. Orsaken till 4 elhandelsområden. De här 4 elhandelsområden har i princip alltid funnits. Det är flaskhalsar i nätet. Det är begränsad kapacitet i de här områdena. Och det har varit mycket diskussion om att man borde förstärka dem. Och det finns mycket diskussion om det. Jag kan säga att den stora diskussionen nu är att varför har vi så otroligt stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige? Borde man inte bygga en ledning där? Om man då går in och tittar på de fossilfria planerna för Sverige så kommer det bli en otroligt stor utbyggnad av konsumtionen i norra Sverige i hybridprojektet som kommer själv kunna göra av med 50 terawattimmar. Då blir det inget överskott i Norrland längre. Så att norrbottningarna säger bygg inte ut ledningarna. Vi kommer inte ha någon extra el att sälja. Behöver ni mer el där nere, varsågod och bygg själva istället. Batterilager. Ja, det byggs mycket. Vi har ungefär 1500 megawatt batterier i Sverige för närvarande som är nätanslutna. Nu pratar jag inte om bilbatterier eller vad man har i hemmen, utan vi har ungefär 1500 megawatt som är alltså lika mycket som Oskarshamn, det största kärnkraftverket på 1500 megawatt. Så mycket batterier har vi. Det har kommit in på 4-5 år. Datahallarnas lägre elskatt tog bort 1/7 2023, så de har inte längre elskatt. Aurora-kabeln, ja, när man säljer mer till Finland så innebär det att det blir något högre pris i Sverige. Det är riktigt. Hur mycket påverkar överproduktion eller brist på produktion priserna i Sverige? Oerhört mycket. Sverige har den elen vi har i Sverige är i princip sol, vind, kärnkraft, vatten och sen har vi kraftvärme. Driftskostnaden i dessa kraftverk ligger på ungefär 10 öre i kilowattimmen. Vi kommer producera, oavsett i princip vilket elpris vi har, om det så länge ligger över 10 öre i kilowattimmen, så kommer våra kraftverk producera maximalt. Och därmed så kommer vi få en väldigt stor export. Och det är tack vare den här, ska exporten, och det innebär liksom att om elpriset går upp väldigt mycket i Tyskland, det visade jag tidigare på bilderna, så måste vi vara beredda att betala ganska mycket på vår el, annars kommer vi sälja ännu mer till Tyskland. Eller om det nu är Litauen eller Polen eller Danmark eller vad det nu är för någonting. Norska staten, ja, vad som händer är att de kan strunta i att dra ner konsumtionen vid höga elpriser för de har garanterat. Bekenmodellen, Bengt Ekenstierna, jag har pratat med honom om hans modell. Och jag undrar hur han hade tänkt sig det här egentligen. Ska man sälja pris? Hur ska vindkraften få betalt om man säljer elen till konsumenter för vindkraftens rörliga kostnader som är noll i södra Sverige? Hur ska vindkraften få betalt? Hans svar till mig när jag pratade med honom var Lennart, du jobbar ju med det här, kan inte du fixa det? Det är absolut, det finns ingen som helst detaljbeskrivning av hur det där skulle funka. Och jag förstår inte att om vi har lägst elpris i Europa redan idag, om vi skulle få ännu lägre elpriser, alltså kraftbolagen i norra Sverige går jättedåligt. De vindkraftbolag, det byggs ingen vindkraft nu. Du har fått godkänt för tre olika offshore-vindfarmer. Byggs de? Nej. Varför då? Nej, elpriserna är för låga. Jag menar, varför vi har fått så väldigt stort överskott i Sverige, det är helt enkelt att om elen i Sverige skulle säljas till driftskostnaden i kraftverk, då skulle vi alltid ha 10 öre i kilowattimmen i Sverige, för det är driftskostnaden i ett kärnkraftverk. Då skulle ingen bygga någonting nytt överhuvudtaget, absolut, vare sig vindkraft eller solkraft. Då skulle man subventionera det. Visst kan man göra det, men det är ett helt annat elsystem än det vi har idag. Vad var det här? Ja. Trots spareffektivitet kanske det är rimligt att tänka sig en viss högre elförbrukning om 10 år. Om vi tittar på att vi ska gå över till fossilfritt Sverige, då kommer det behövas en oerhört mycket högre elförbrukning i Sverige. Alltså ungefär 2/3 av alla utsläpp i Sverige kommer från industrin som kan elektrifieras och från fordon som kan elektrifieras. Den stora utmaningen är framförallt industrin. Elbilar är inte speciellt mycket. Om vi alla går över till elbil imorgon i hela Sverige så kommer vi fortfarande att exportera el. Så det är inte elbilarna som är utmaningen. Det är industrin, att vi ska få bort koleldningen i industrin. Nu tror jag att jag måste sluta för nu har jag pratat 10 minuter för länge. Tack!
Tack så hemskt mycket Lennart. Vi har fått väldigt mycket till livs här och du svarar ju på de här frågorna. Men jag misstänker att det finns mera frågor. Så att dels så finns det en del i chatten och sen så att om det är frågor där tar vi dem först och sen får ni räcka upp handen om ni vill sätta ytterligare frågor. Och då stänger jag av inspelningen här också.